Gott snack och gott snack, Hasse Strandberg.
Olle Tarnholm.
Och ja, vi hann ju inte säga farväl någon podd, så vi får göra det ett par år senare. Magnus Persson, välkommen tillbaka till Blått snack.
Tack så mycket.
Ja, från soliga Spanien till ett regnigt Malmö. Hur känns det att komma tillbaka efter några omtumlande veckor nere på solkusten?
Nej, men det känns bra. Det känns bra att vara framförallt hemma hos familjen och vännerna här och även vårt hem i Bjärred. Så att, det känns bra att vara hemma.
Berätta den här historien som har stått i tidningarna nu. Alltså, hur kom det sig? Vad hände när man tog sig ner till Spanien? Vem kläckte idén, Magnus?
Ja, man kan väl säga att tankarna om att driva en fotbollsklubb har jag och Jesper Norberg haft egentligen sedan 2013. Så att, sen kom det emellan, det var väldigt nära den hösten i Sverige, en liknande idé. Men sen kom det ett uppdrag i Estland som förbundskapten och det var svårt att säga nej till det. Där osäkerheten med det som skulle hända i Sverige ändå fanns där, blir det eller blir det inte, och så kom det. Det är inte så många som får chans att bli förbundskapten, så den hoppade jag på. Så blev det 3 år där och sen gick det ju rätt snabbt faktiskt mellan Estland och Malmö. Även om vi under Estlandstiden pratade såklart väldigt mycket om det här att driva en fotbollsklubb, jag och Jesper. Det har ju funnits med alla de här åren. Men sen kom MFF och det, liksom Estland, så ångrar jag inte en sekund att jag fick vara med om det. Men efter Malmö så var det ju tydligt att vi tillsammans ville få göra det här äntligen då. Och det var ju, vi träffade rätt många klubbar för då 2 år sedan. Och då i Skandinavien. Och sen blev det Kalmar till slut. Det gick väldigt snabbt med Kalmar. För det var ju hela den här Rydström-historien. Skulle han vara kvar och inte ha kvar? Och sen gick det på några få dagar där. Ja, hela anledningen att vi hamnade i Kalmar var att vi får göra det vi försöker göra nu. Och sen blev det ett år där och det blev inte vad vi hade tänkt oss. Någon av parterna, tyvärr. Så är det ibland. Och då tog vi egentligen siktet i vintras på att titta utomlands. Och då var det ju ett antal saker vi letade efter. Men Spanien var ju ganska hett alternativ, tyckte vi. Att dels, ska man ju säga personligt och privat, att bo... Ska man göra någonting över många år och där man också... Ja, förmodligen ska pröva att flytta familjen då. Så måste det vara ett ställe där det finns, där man vill bo, där det finns internationella skolor, helst svenska skolor. Så det är ju på den privata sidan då. Och sen såklart att vi såg att det finns en potential i den staden eller området eller i den klubben. Så att jag hann ju innan covid-19 då, så hann jag i januari, februari, mars resa rätt mycket. Inte bara i Spanien utan även i andra länder nere i Europa och titta på alternativ. Men det vi hittade i den här klubben var väl just potentialen. Att det, alla de här kriterierna vi hade var ja. Förutom då egentligen att det är en ren amatörklubb på lägre nivå. Men vi såg, i och med att vi ska göra det här över lång tid, så spelade inte det så stor roll.
Bor en liten entreprenör i Magnus Persson, är det så?
Ja, men det gör det väl, absolut. Jag är mer åt entreprenörhållet, om man ska liksom kategorisera entreprenörförvaltare.
Vi sitter ju här inte så långt, ett par hundra meter från där din pappa drev Etage. Det är bara ett par hundra meter härifrån på Stortorget. Också en entreprenör, är det kanske där det kommer ifrån?
Ja, jag vet inte. Det han absolut. Nu hann jag bara vara barn så länge han levde, så att jag kunde inte uppleva det. Alltså,
men vad du har fått berättat, ja, efteråt?
Sådär. Jo, nej, men så är det. Han var ju lite före sin tid i vad jag har fått berättat i alla fall, som du säger. Ja, i att skapa olika teman och olika happenings och så vidare. Fast det är restaurang- och nattklubbslivet då, i Malmö. Men jag vet inte. Jag tror jag har fått det även från min mamma har förvisso varit lärare nästan hela livet då. Men hon har också varit väldigt sådär driven och försökt utveckla saker och skapa någonting nytt då. Så att jag tror att det ligger väl i generna, men även i omgivningen då. Och sen är det som alltid, man tar intryck av de människor under resan också som har betytt mycket. Så att, ja, det är väl en blandning av allt möjligt.
Berätta lite om staden och klubben du kommer till.
Ja, men staden heter Vélez Málaga, ligger 20 minuter öster om Málaga, och klubben heter Vélez Club de Fotboll. Den är 98 år gammal, så nu i september om 2 år så blir den 100 år då. Så att, det är ju en av de allra äldsta klubbarna i den regionen. Så mycket historia, men aldrig historia av elitfotboll och proffsfotboll, utan en ren amatörklubb då, som har hållit till nästan alla år på den här fjärde nivån i Spanien som idag heter Tercera. Och de hade 2 år i Segunda B, det vill säga tredje nivån då, i mitten av 90-talet. Det de är mest kända för är ju att stadens son är ju Fernando Hierro. Så att de har ju, och det finns några till som har lyckats nå toppfotbollen från VLS då, men inte i klubben då.
Har de en stor ungdomssektion till exempel?
De har haft större tidigare. Nu har de gjort en resa, en utveckling de senaste åren. Så nu har de 250 som är i ungdomsverksamheten i klubben idag. Men sen finns det, i Spanien så är det ju mer vanligt med de här privata akademierna än vad det är i Sverige. Så att det finns ju väldigt många fotbollsspelande barn och ungdomar i staden och regionen. Men just i den här klubben är det i nuläget 200.
Förväntar de sig att du kommer dit nu och gör lite underverk så att de ska komma upp i seriesystemet?
Ja, men det är klart att de gör och tror. Problemet med i Spanien är ju att det har funnits väldigt mycket projekt. Det vill säga att det kommer dit någon med mycket pengar, med ofta bristande fotbollskunskap, eller mycket agentföretag eller många som kommer in och vill egentligen bara försöka omsätta pengar och spelare. Och så kan det bli ett bra ett år eller inte bra, och sen så tar pengarna slut efter 1, 2, 3 år. Det är en ganska vanlig historia, och så står staden där sen och ska samla upp resterna. Vi har ju varit väldigt tydliga med att det inte är ett sånt projekt, utan vi är fotbollsmänniskor, vi som vill göra det här. Vi har som sagt haft idéerna i väldigt många år hur vi vill göra det. Och det har vi presenterat, och vi har också varit tydliga med att det gäller att göra ihop med de som finns i stan som har lyckats skapa den här historien, att försöka addera saker och bygga något över tid. Men även om man gör det, så är det klart att förväntningarna är höga, att med mer kompetens och mer pengar, så är det klart att man hoppas och tror att vi ska ta oss uppåt i seriesystemet, och det delar vi ju själva också.
Finns det liksom förutsättningar, en stadion, träningsanläggning och sådana grejer som är hyfsade?
I dagsläget, det är väl en av de delarna som var sämre av det vi när vi analyserade klubben. Det är tillräckligt bra för att godkänt för att spela i Segunda B. Och då kände vi så här, då har vi ett antal år på oss att om vi behöver förbättra det. Men för träning för klubben och för att spela, så är det godkänt. Man har 2 arenor. Man har en naturgräs som heter just Fernando Hierro, som är ungefär 30-35 år gammal, tror jag den. Nu kan jag höfta lite, men den är i alla fall över 30 år gammal. Där spelade man de här 2 säsongerna i Segunda B när man var uppe. Men den har ju en sån här tråkig, ja, friidrott är inte tråkigt, men han har en friidrottsbana runt, plus att han har lite extra avstånd till läktaren. Så inramningen är inte så bra där, men det är en fin gräsplan. Och där kommer vi nu starta försäsongen här, som startar på tisdag, på den planen och träna där. Därför att den arena man har använt, som ligger precis mitt i stan, som tar ungefär 3000, det är en konstgräsplan, och den läggs om nu, den håller på att läggas om. Så därför så kan vi inte vara där, men tanken är ju sen att vi ska tillbaka och träna och spela matcherna där.
Är det heltidsanställda spelare, eller när man spelar de här lägre divisionerna? Eller?
Nej, det är det inte, utan det är många spelare har ett jobb eller studerar vid sidan om. Man ska säga att på den här nivån så skriver man ju nästan bara 1-årskontrakt. Det är rätt ovanligt med längre kontrakt, så det är ofta en ganska stor omsättning på spelarna mellan klubbarna och så. Men vi har ju koncentrerat oss på att försöka rekrytera spelare som har spelat i den här divisionen, i just den här grupp 9 av Tercera. Det finns 18 Tercera-grupper i Spanien. Så erfarenhet från den här, eller då från Malaga ursprungligen, eller har spelat på en högre nivå. Men vi har försökt vara väldigt lokala i rekryteringen nu, för att göra det så enkelt som möjligt, och att fansen och supporterna och ska känna igen spelarna väldigt snabbt. Då. Med det sagt, så även om det vi pratar om ganska små löner, men det kommer vara en hel del av spelarna som bara livnar sig på fotbollen ändå. De är vana vid att jag har mitt boende och jag har lite pengar, och sen klarar jag mig på det. Så att Jag skulle säga att det är väldigt likt division 1 i Sverige i ekonomi. Det är ungefär den nivån ekonomiskt sett och även klubben organisatoriskt.
Du sa konstgräs på planen ni spelar på. Är det tänkt att ni ska byta ut till riktigt gräs eller?
Nej, det finns det inga tankar på nu. I den serien vi spelar så är det drygt hälften som spelar på konstgräs. Så att i de lägre nivåerna i Spanien så är det faktiskt ganska vanligt förekommande. Även om det är svårt för oss att förstå.
Vi pratar inte hybrid utan konstgräs.
Nej, konstgräs, ja. Så att, men det är ju självklart alltså... Det är klart att på lång sikt så är det så vill man ju hellre spela på gräs eller hybrid då kanske. Men i dagsläget finns det inga tankar på det. Det är ju som min mindre klubbar här i Sverige att vi behöver ju för att alla de här ungdomarna ska få plats att spela och nyttjandegraden ska vara tillräckligt hög så behöver det vara konstgräs.
Kommunen har väl vissa synpunkter också?
Ja, och det är ju som liksom de flesta, nästan alla klubbar på den här nivån, så är det ju kommunen som har arenorna och så får man utnyttja dem eller träna på dem. Då.
En bra grej med det här med att du bestämmer helt och hållet är att du kan inte få sparken nu.
Nej, precis.
Det är ju... Känns inte det bra?
Jo, absolut.
Nej, var sin egen chef.
Nej, men det är klart att det känns bra. Det känns bra framförallt. Jag ser det väl... Det är ju ett sätt att säga det och det är ju helt rätt. Och det andra är ju mer att det finns ju möjlighet att bygga något på ett sätt som det är rätt svårt som huvudtränare att göra.
Det, alltså jag hade ju en känsla av att du försökte göra det i MFF. Att du försökte involvera hela staben, försökte bygga upp en organisation, en metod och så vidare. Och sen så funkade det ett år. Och så kom du in i en spiral där resultaten bara gick neråt. Då funkade det inte längre. Kan du vara lite bitter för det? Alltså inte kanske bitter på klubben eller bitter på att det ser det fungerar utan bitter på resultaten. Att det funkade på pappret men inte på plan.
Ja, jag vet inte. Det är en svår fråga att svara på. Alltså det är klart att just där då var man väl mest förvånad hur det gick så snabbt allting. Det var väl den omedelbara att vi inte lyckades vinna matcher där under 3 veckor eller vad det handlade om.
Ja, det var ju så att expected goals låg ni bra till. Mm. Ni låg bra till att få in folk i straffområdet. Mm. Alla parametrar nästan stämde. Men sen så resultatet gjorde det inte.
Nej, och så är det ju i fotboll. Det går ju de flesta stora lag igenom. Det är som det är. Och jag kan ju inte... Det spelar inte så stor... För mig är det här så lång tid tillbaka nu. Det är ju över 2 år sedan och... Och jag känner så där, ja, jag har ju gått vidare från det. Även om det var skittufft där och då och kändes jättejobbigt såklart. För det var ju för att jag trivdes väldigt bra och vi hade haft ett bra första år. Vi vann guldet väldigt komfortabelt. Vi hade också haft en försäsong med väldigt många nya spelare och fullständigt bara gått igenom och vunnit allt. Så att det är klart att det kom som en väldigt smäll. Men det är som det är liksom. Och vad klubben, hur klubben agerar i det här fallet MFF, det spelar ingen roll vad jag tycker om det är då och det spelar ingen roll idag heller.
Är det svårare att vända en sån negativ spiral i en stor klubb?
Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte det behöver vara. Det är ju alltid så där hur... Det är nog mer situationen. I vårt fall då så hade vi ju ett läge med rätt mycket skador tyvärr i truppen, vilket gjorde att vi fick med förväntan då att vinna varje match och vi fick använda spelare som inte hade så mycket erfarenhet av allsvensk spel och även att vinna fotbollsmatcher varje dag, så var väl den situationen rätt utmanande där då, men det är svårt att generalisera det svaret.
Kan du tänka tillbaka och säga att jag skulle gjort någonting annorlunda?
Ja, det är klart. Självklart. Jag tror att det är helt nödvändigt att göra det för att ta sig vidare. Så att det finns saker, såklart har jag tänkt mycket på det. Sen vill jag kanske inte dela allting så, men och det är en hel del såklart vad jag kunde gjort annorlunda och en del kan man zooma ut och se det från utsidan att jag var i en kontext som där jag hade kunnat göra andra saker av andra människor. Men igen, det förändrar ingenting idag. Men en sak, om man nu ska ge en sak i alla fall, det är väl såklart att jag hade ett väldigt gott självförtroende efter det där första året. Där jag kände att framförallt hösten var vi ju väldigt, väldigt bra. Vi körde ju över allsvenskan där och var väldigt bra. Och vi gick in in i försäsongen med nya spelare och lyckades vinna varje match också. Kanske, vi var inte, i och med att vi hade tappat några riktigt vassa spelare, så var vi var inte alls lika bra som under hösten. Men vi vann under matcherna, och jag kände under försäsongen att jag kunde börja jobba med den här. Det som jag väntade egentligen 8-9 månader mitt första år med, och började jobba med lite mer flexibilitet och göra lite förändringar mellan matcher, gjorde jag tyvärr redan i slutet av den försäsongen i början av Allsvenskan. Och så fick vi en jättebra effekt på det i första matchen mot Elfsborg, där vi totalt lurade dem hur vi uppträdde där. Men det vart ju problemet när vi sen inte vann matchen och vi hamnade i det här, att då hade jag gått för fort fram i vi hade inte den grunden med den nya gruppen spelare tyvärr. Så det är väl en sak som är en lärdom igen, det där att så stringent jag var första året och tråkig som kanske till och med spelarna tyckte. Det borde jag gjort exakt likadant första halvåret, även år två.
Och tagit förändringarna med lite långsammare,
ja,
steg.
Ja, med tanke på att vi också, ja, men vi hade ju den gruppen jag kom till år ett var ju väldigt etablerad tillsammans. Det var ju bara Kari som försvann och Lasse som kom in egentligen, och så Pavel Cibicki som kom tillbaka. Så den gruppen kanske hade, jag hade kunnat kanske kortat ner de där månaderna faktiskt första året med den här strukturen och ordningen i efterhand. Men den här nya gruppen borde ha varit mycket tråkigare och inte så liksom jobbat så mycket med taktiken och små förändringar som jag gjorde så tidigt. Men det vart väl en känsla av att nu hade vi ett väldigt flow där. Vi lyckades snabbt få en bra kemi, vi lyckades vinna matchen för försäsongen, vi lyckades med den här första allsvenska matchen borta mot Elfsborg. Jag trodde vi hade kommit längre än vad vi hade, men och det tror jag var en del av fallet.
Är det svårt att, du har ju analyserat det här nu i efterhand, hade du kunnat komma på det under tiden det pågick, tror du?
Ja, men det kom vi på under tiden, men det var bara det att då lyckades vi inte på den korta tiden som tills jag fick gå förändra det. Mm.
Sen gjorde ju MFF det att de tog in en quick fix-tränare med Ove Rösler som liksom han vände ju med andra metoder. Hade du kunnat göra det?
Ja, nu känner inte jag Ove så, men det är klart att vi är olika som tränare, olika som personer. Så jag tror ju att jag hade kunnat vända det. Jag tror nyckeln var ju att det blev en paus och det blev en omstart, och så kom det in fyra kanonspelare. Oavsett vem man är som tränare så är det klart att när du får lite tid och du får en sån här tydlig brytpunkt och där även det kommer ny energi och ny kvalitet, nya egenskaper, så är det klart att det förändrar ju läget. Men igen, det tror jag, men
på ett annat sätt.
Men på ett annat sätt, absolut. Jag hade ju inte gjort på samma sätt.
Vi ser ju precis samma sak hända här nu med Rickard Norling som implementerar sin nya spännande spelidé, och det gick ju inte riktigt 100. Kan du känna, alltså när du sitter så här utifrån och vill nästan slå en signal till honom och tala om för honom, fan, det finns sol där borta liksom. Han sitter ju precis samma situation uppe i Stockholm som du gjorde snart 2,5 år sedan.
Ja, nej, men jag hörde av mig till honom efter där och mer bara att kämpa på så. Han är för etablerad och rutinerad, och han vet det också. Att det kommer, han, det är så här det är i fotbollen som fotbollstränare.
Men plötsligt man så tokvärvar föreningen då, precis som du berättade här nu, att Malmö liksom bara pumpar in då, liksom man gör många förändringar. Kan det kännas lite surt då? Hade du fått de förutsättningarna?
Jo, så är det. Men det är igen så där, det är ju allt, det måste ju tas beslut någonstans här och där. Och det är den värld och de påtryckningar som finns från media, från fans och alla som bryr sig så mycket. Så någonstans är det någon som sitter på ett beslut. Och sen varför beslutet kommer, det finns massa olika anledningar till det. Men när det kommer, och sen är det självklart, det är ju helt självklart sen att i ett sånt IMFF-läge där vi låg ju botten, eller ja, inte hela botten, men vi låg ju dåligt till i serien. Så det är helt självklart med den förväntansgrad att det kommer in nya spelare och att man förstärker laget. Sen att man också då hade bytt tränare igen, för mig är det, nej, det finns ingen, det är helt självklart att det är så det blir liksom. Och någonstans måste någon ta beslut.
Någonstans kan det ju också vara så att folk blir förbannade på saker som att du efter väldigt många förluster sa det att det såg ändå bra ut och så vidare. Mm. Att du kanske skulle varit mer cynisk och sagt att det här var skit, jag accepterar inte det här.
Ja. Vad jag än hade sagt så hade ni i mediakåren och folk runt omkring varit arga för vi inte vann fotbollsmatchen. Spelar ingen roll vilka argument du har.
Ja, men jag tror att många hade haft lättare att acceptera om du hade skett.
Ja, det är vad du tror. Men det är så det är. Vad man än säger när man inte vinner fotbollsmatch i en klubb som Malmö FF så har man fel.
Vad är det med Malmö FF och Svenska Cupen? Alltså, du gick på en trampmina och andra har gått på en trampmina. Liksom, vi har varit så nära. Alltså, har det gått troll i det eller så att det har satt sig i väggarna?
Nej, det är overkligt. Jag menar, framförallt den här finalen som man var i år kändes det som att här var det ju... Och även, nu såg inte jag matchen men jag läste om den. Jag förstod att det var ju... Jag såg ju misstaget som ledde till oavgjort och sen straffarna. Men nej, jag kan inte svara på det. Ja, någonstans så finns det ju... Det finns ju den påminnelsen om att man inte har lyckats på länge. Det är klart att det... Det är ju det där, du behöver ju se din framtid för att komma att nå dit. Och om du blir påminn om det dåliga.
Självuppfyllande profetia.
Ja, lite så liksom. Men det är ju overkligt att det hänt så många gånger.
Ja, det är ju helt, alltså 85 minuters dominans.
Ja.
Och så gör Barang någonting som han inte har gjort på hela sin karriär.
Nej.
Men det är fotboll.
Ja, det är ju så. Det är ju så. Just det där att det är... Att det ändå är så få mål som görs. Det är ju det som ändå gör att det vet vi ju alla om. Liksom. Men att det är 1-0 i 3 poäng eller ett cupguld i det här fallet. Men plötsligt är det 1-1 så har man tappat 2 poäng eller en förlängning. Det är ju det som är tjusningen också. Även om det gör att det går aldrig att slappna av. Liksom. Det är inte som basket där du kan ha 30 poängs ledning och så är det ganska klart. Liksom.
Jon Dahl Thomasson nu har ju en klar uppgift att han ska även slussa fram unga talanger. Rösler sa att han aldrig fick den uppgiften. Hur var det med dig?
Ja, det var jättetydligt att det var det vi skulle göra efter året.
Tycker du att du lyckades?
Nej, jag tyckte inte vi lyckades som klubb med det. Nej.
Kan man säga det att det är lite grann i ungdomsavdelningen det som inte har producerat tillräckligt bra spelare?
Nej, tillräckligt bra spelare finns det. Men jag tror att det är väldigt... hittills så kan man ju säga att från utsidan då... För nu har jag sett väldigt sporadiskt av MFFs matcher så jag kan inte liksom göra en analys av spelet och de unga som har spelat. Men det har ju ändå gjorts minuter av unga spelare och ja, men nu har man ju läst mycket om Sar och det lilla jag har sett av honom ser ju väldigt, väldigt spännande ut. Liksom, där kan man dra liknelsen med Svanberg då som ju kom in och fick spela helt ordinarie mitt sista halvår där. Det ser ju ut från utsidan nu som att det kan kanske vara man hittar den där gyllene medelvägen, men det är fortfarande så att MFF, att tro att man ska kunna leverera guld år på år samtidigt som att man ska ha ett antal unga spelare från egna akademin som spelar fast i A-laget, det är en målsättning som är väldigt, väldigt tuff. Man måste hitta fler nivåer av de målsättningarna för att dels kommunicera vad det är man vill, men också för att lyckas med det, tror jag.
Att man nu har fått fram lite mer Anel Sar till exempel. Mm. Tycker du att man kan säga att det beror lite grann på strukturer som du var med och implementerade på din tid?
Nej, gjorde ju ett försök där. Vi pratade väl om, nu kommer jag inte ihåg om det blev exakt så, men vi pratade väl om att ha 17 liksom etablerade spelare, eller typ etablerade, och sen så ha lite plats för yngre. Gör det kortare mellan de som spelar och de yngre och låta dem ta större plats där och med de här lärlingarna som var med. Och det är väl en liknande modell man har idag, tror jag. Men som sagt, den rev man ju upp egentligen då under en period helt självklart, för att det viktigaste är att göra resultat. Det måste vara det viktigaste i MFF, liksom, den förväntan och den kapacitet man har. Så att jag tror ju säkert Danne och de andra har tittat på det vi försökte göra. Vad behöver man göra ytterligare för att det ska kunna vara gångbart och samtidigt kunna vinna titlar? Så att, ja.
Vem var den största talangen som du hade under de 2 åren som du var i föreningen? Du nämnde Svanberg, såklart.
Ja, jo, men det får man väl ändå säga att det var ju han som... Visst, han hade ju gjort både... Om det var året innan eller 2 år innan.
Han gjorde en avgörande där på...
Ja, mot Falkenberg, precis. Men frågan är om han... Det var kanske hans första det året, jag vet inte. Men... Och sen gjorde han ju liksom någon start och ett antal... Eller han var ju hela tiden med mitt första år, fast han fick aldrig... Det var rätt tufft och bara trycka in honom. Det fanns lite för många bra spelare sådär. Men sen tog vi ju ett beslut liksom att... samband med skador i och för sig, men också tog ett beslut att han nu ska han få chansen att spela mycket. Och det är klart att han, det är ju en fantastisk spelare, men han är med i A-landslaget nu och han såldes för massa miljoner och så vidare. Mm. Så att det säger väl allt om att han kanske var den största och har en fantastisk framtid framför sig.
Någon annan vill nämna liksom så här som du hade liksom hade lite så att här kommer bli någonting liksom av.
Det var inte det alltså Svanberg var väl den då, i och med att han inte var etablerad när jag kom och ändå fick det där halvåret och där han tog steget och han blev proffs. Så det, han är väl den att nämna på det sättet. Men annars var ju målsättningen och var ju att vinna titlar och gå till Europa. Så det är klart att det fanns ju inte i andra föreningar, om vi tar i Kalmar, där är det ju mer, där kanske det var viktigare, okej, vi ska vara i Allsvenskan, men vi måste kunna sälja spelare. Vilka unga finns det som vi måste ge chansen för att föreningen ska överleva? Det är ju inte det perspektivet i MFF. Han var nog den tydligaste så som både rent kvalitativt hjälpte laget att vinna matchen, men också där man såg det här kan gå jättelångt.
Om vi tittar på guldåret, vilka av de etablerade spelarna var nycklarna till att ni vann guldet?
Anders Christiansen, precis som i år och precis som när han kom tillbaka till MFF. Det är, man kan inte säga en spelare, men jag menar, så viktig han var för oss att vinna 17 tycker jag. Han har varit lika viktig 18, lika viktig 19 och lika viktig 20.
Så. Vad är det som gör honom till så bra spelare?
Det är hela allting. Det är någon slags helhet kring honom. Nu blir det väldigt så här hyllandes av honom, men det förtjänar han. Han är ju både som liksom på planen så en otrolig liksom energi och närvaro kombinerat med en liksom otrolig fotbollsintelligens och förståelse. Och han kan både liksom göra det hårda jobbet, göra det smutsiga och fula, samtidigt som han kan vara så oerhört kreativ och göra mål själv och sätta andra i lägen, och han kan bygga upp spelet. Så han har ju det hela, men sen har han ju också en, jag är inte förvånad att han är kapten idag med tanke på att han är en rolig kille som gärna vill liksom ge energi och skapa glädje, samtidigt som han är superprofessionell och tar hand om sig själv och ser till att nivån på hans egna spel och andra spel är högt. Så att han har det hela. Så att han, och sen är det klart Mackan, jag menar, var ju, han behöver vi inte prata om, men som kapten och hur han bara visste att vi skulle vinna det, och det han förmedlade. Så de två var väl, det fanns många viktiga spelare det året, men de två var väl de som stod ut mest.
Om du tittar på de andra klubbarna du har tränat, kan du se någon som står ut på samma sätt i dem?
Ja, fast det går, jag tycker han är unik, det sa jag när vi jobbade ihop, men jag tycker även det efteråt, att han är unik, just den här förmågan att det är bara att vinna som gäller och vad som betyder något i att den totala förståelsen för MFF som klubb och förkroppsliga det på plan. Det har jag inte upplevt med någon annan. Det finns många andra som har liksom väldigt starka egenskaper, men just hur han och MFF liksom är precis liksom skapta för varandra, det har jag inte upplevt.
En annan spelare jag tänkt på, det är Bonke. Han kom ju precis väl ditt. Visst var det så att han kom Bonk in sen. Mm. Varför kom han aldrig ur startblocken de där första åren? För att nu har han ju plötsligt bara exploderat och blivit en jätte på mittfältet.
Ja, nej, men det är ju, även om han då hade varit i Norge och spelat ordinarie där, så är det klart att det var en, det tog ett, dels kom han ju in i mitten av säsongen när vi jagade guld, vilket innebar att det fanns inte tid för att experimentera någonting, det kan man väl säga. Och det han, när han kom in så var det ju blev en stor omställning att gå från ett lag som, vad ska man säga, hans egenskaper defensivt var ju bra från början, men hans egenskaper offensivt var inte tillräckligt bra i början, helt enkelt. Då blev det inte en inslussning första halvåret, och det är klart att när han då skulle ställa om sitt spel, plus att han inte var på planen och han hade en hög status i Norge, fick en låg status här, så blev det ju en stor omställning för honom, där han säkert tappade lite av sina egenskaper också. Sen tyckte jag han redan på vintern där så var det ju på väg, ska han försvinna eller inte och så vidare. Men där han ändå, han bestämde sig, jag ska vara här. Och det är väl hans, det häftigaste med honom, att han har varit så oerhört tydlig på att här finns någonting för mig att lära.
Ja, men bara det som att ha det i skallen, det är ju jätteunikt.
Otrolig karaktär. Så sen fick han ju spela lite grann det där första året och gjorde, eller andra året då, sen när jag försvann. Men han, så jag är väldigt glad när man ser hans resa utifrån, att han nu har han ju inte, han spelar ju inte varje match än, men han har ju tagit enorma steg. Men jag tror helt enkelt att det var en, han kom in i en timingmässigt så var han en, omställningen blev för stor för fotbollsspelet var annorlunda, det visste vi när vi tog honom. Och egenskaperna han stod för behövdes inte där och då. Och då tappade han lite fotfästet också i att han inte fick den status han var van vid och lite fick lära om allt på nytt.
Sen ska man ju vara ärlig och säga att han var inte bra på träningarna och han var inte bra i U21. Och då är det svårt att veta att han kan vara bra på i A-laget. Det finns ju spelare som inte märks så mycket på träningarna och som kanske inte visar sig förrän de är i skarpt läge i A-laget.
Mm. Nej, så är det ju. Samtidigt så, jag tror det stora var att det som förväntades av honom i Lilleström kontra vad vi förväntade här, det visste vi när vi tyckte egenskaperna var spännande och bra. Men där vi var i det läget där, att vi skulle bara vinna fotbollsmatch och attackera, då fanns det andra som var bättre än honom i det läget. Och då jag tror hans, mycket handlar ju också om det här självförtroendet, att veta vad jag är bra på, bli uppskattad vad jag är bra för, och det fick han ju inte under den perioden. Och där tappade han säkert sig själv under de där månaderna, och då blev inte prestationen bra heller på träningar och U21.
Och sen måste han ju lära sig att spela den här passningen, öppnande passningen framåt också ibland, och då har han gjort det.
Verkligen. Det hade vi ju sett, och vi såg korn av det, men det var ju händes alldeles för sällan. Men det har man ju sett från sidan nu att även om han fortfarande är den här bollvinnaren, extremt bra närkampsspelaren och defensivt skicklig, så har han ju visat på de här enkla passningarna där han slår linjer också nu, som han ju har kunnat. Men han har ju, det är klart, det handlar ju också mycket om att tro på sig själv och vara tillräckligt snabb för att kunna göra det.
Finns det någon spelare som du efterhand liksom kan säga det att den här trodde jag oerhört mycket på, men det blev ingenting?
Nej, egentligen inte. Alltså den som, det är ju Magnus Wolf Ekreim, som jag också tycker är en otroligt bra fotbollsspelare. Och där jag kan känna att han bidrog ju absolut till det där guldet. Det gjorde han ju, men inte på det sättet som jag trodde innan, och inte det sättet framförallt han trodde på. Så var det ju. Men han blev ju, jag tror ju det var ju på något sätt, precis som man har pratat om i år, liksom, och även Ove pratade mycket om det här att förbättra vår återerövring, pressspel och så vidare. Det var ju ett mantra som jag också jobbade mycket med för att kunna dominera matcher. Och där tyckte jag att när vi skulle skapa den identiteten så var det väl egentligen Erdal Rakip som gick in och gjorde väldigt mycket av det. Och det är klart att Erdal var ung och fick det förtroendet av mig och gav ju tillbaka i mångfald för att han var en ung spelare och han kände att shit, här är någon som äntligen startar mig varje match egentligen. Och det var väl där när han gjorde det som jag också var det som jag coachade mest i. Så valde jag ju det. Det tog ett tag innan jag hade bestämt mig, men sen till hösten hade jag ju egentligen bestämt mig kring det. Och då fanns det plötsligt inte plats för Magnus. Och det är klart att jag kan känna att det var ju, det är klart att det är en sån här spelare som han var alldeles för bra för att inte spela ordinarie. Så var det. Men i valet där och då så tyckte jag ändå det var rätt. Och det ledde ju ändå till en solklar serieseger. Liksom. Men det är ju en spelare som hade alldeles för bra kvaliteter för att inte vara en stjärnspelare i MFF. Så kan man säga.
Det är intressant, för det var just han jag tänkte på.
Mm, ja.
Alltså när man tittar tillbaka på åren med MFF. Att han är väl den spelare som man har fått ut minst av. Med hänsyn till hans kapacitet.
Mm.
Han hade ett år där han var fantastisk. Mm. Vann assistligan och så vidare. Och så hade han hyfsade år de andra. Men han kunde ha haft fantastiska år hela tiden. Eller, ja. Eller också var MFF fel klubb för honom.
Det vet jag inte. Jag kan ju känna sådär i efterhand att jag tror så som jag ville spela så skulle ju han spelat som en nummer 10 och så med Mackan längst fram då. Och det tror jag, det gjorde vi ju, vi gjorde det under försäsongen någon gång. Det fanns ju liksom en historik som jag tyckte var viktig på något sätt ta med MFF. Det var ändå att man var van att spela med två forwards. Även om jag hade liksom tydlig uppdelning mellan forwards så tyckte jag ändå att det fanns så mycket i den traditionen och historiken som jag ändå tyckte var viktig att behålla. Det fanns också ett försök med Mackan och Magnus när Hareide var tränare som precis i de rollerna som inte hade funkat. Och det gjorde att när inte jag blev helt övertygad, jag tror vi ju testade det under ett eller två tillfällen under försäsongen där vi spelade med dem. Där jag ändå kände så det finns någonting där, men då måste jag gå all in på det. Jag är inte säker på att det är rätt. Liksom. Så att, ja, där blev det valet under det året.
Han är ju kung i Norge nu.
Ja, och det är ju inte konstigt. Liksom. Det är otroligt. Alltså, hans egenskaper är ju fantastiska. Liksom. Det är det. Och får han leva ut dem och inte behöver göra saker som han inte är lika bra på och anpassa, då blir det ju en anpassning efter honom. Men jag kände att jag hade Mackan att anpassa mig till. Det fanns en historik och det fanns så många bra spelare där han på något, tyvärr liksom, det är bara att säga igen, där han blev lite offrad i det då.
Svår fråga kanske att svara på, men fanns det någon spelare du ville värva som MFF inte tog?
Nej, det var väldigt så. Jag lät Danne sköta hela den. Jag var inte aktiv i att presentera spelare för Danne överhuvudtaget. Utan vi pratade om vad det var för egenskaper vi behövde. Och sen kom Danne med de alternativ som fanns och så diskuterade vi dem. Och där fick jag liksom ha bra liksom, inom ramen för... Ja, jag fick ha min input. Det var ingen som kom till klubben som jag inte ville ha där. Men jag var väldigt så, precis som jag sa i intervju, jag var väldigt fokuserad på att träna laget och låta Danne göra sitt jobb.
Nu blir det tvärtom i Spanien.
Mm,
exakt,
ja,
tvärtom.
Ja, det blir det.
Vilken av de rollerna gillar du bäst egentligen?
Nu är ju såklart att jag vill testa. Jag har ju aldrig testat fullt ut att vara fotbollsdirektör som jag är nu då. Jag har ju alltid haft en dubbelroll när jag har gjort det, så att det ska bli spännande att se, men jag har ju velat testa och ta det steget och ja, just nu så tänker jag överhuvudtaget inte på att vara fotbollstränare. Jag är jätteglad för det jag har gjort och fått vara med om, men
kommer det inte vara svårt att inte gå och peta liksom, alltså nu när du drar igång säsongen här, försäsongen nu, och fotbollstränaren Magnus Persson bara kliver in och ibland vill...
Nej, där känner jag en stor motivation till att vara det, precis som jag tyckte Danne var en väldigt bra sportchef i MFF, så vill jag ju vara en person som har gjort stått där och haft exakt de dilemman och den problematik och de utmaningar som en tränare, huvudtränare har eller tränarteam har, och att vara där och hjälpa dem att göra deras jobb så enkelt som möjligt. Och där har jag ju enorm erfarenhet av hur det är att vara där, och även erfarenhet av att bygga en organisation och så vidare, och nu kunna fokusera helt på det och vara ett stöd. Så vi får väl se, vi får väl prata igenom några år och se hur det har gått, men just nu så är jag bara väldigt så där motiverad av att låta vår tränare få alla möjligheterna och känna trygghet i att göra sitt jobb.
När Magnus åker ner till Solkusten så får familjen stanna kvar hemma i Bjärred. Planer på att flytta ner Magnus eller?
Jo, men det finns det. Nu har vi sagt att vi, precis som klubben ska, med en ny ledning nu så behöver vi ha ett omställningsår där vi lär känna varandra och tar steg utifrån det som har varit. Och det är ju inte tal om någon revolution överhuvudtaget, utan egentligen bara försöka förbättra det som har varit och ha ett år på sig att utvärdera och analysera allting. Och detsamma gäller egentligen då privat, att ta ett år här där jag kommer vara på plats väldigt mycket där nere, men också hemma, och så får familjen ta sig ner på lov, och kanske någon extra ledig dag ska vi försöka förhandla oss till också med skolan, så att vi ses tillräckligt mycket, och sen får vi se till nästa år om vi vill testa på ett år där nere och se hur det blir då.
Ingenting för trygghetspundare kanske, det låter inte så liksom, den världen du kastar in liksom. Jag är så modigt måste jag säga.
Ja, fast ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är väl fotbollsvärlden är ju så. Däremot så, och jag har ju testat på att vara tränare på många, många ställen, och vi har flyttat och så vidare. Så att det är ju ingen nytt i sig. Skillnaden här är ju att mitt perspektiv är ju längre än ett kontrakt. Det är ju ett väldigt utdraget perspektiv där det handlar om att bygga någonting hållbart och flytta den här klubben från en amatörklubb till en proffsklubb. det gör ju att det känns väldigt lugnt och tryggt i att det finns
Magnus Persson, lycka till.
Tack så mycket.